Välkommen till Värnamo församlings närradio, programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden och det är första Korintherbrevet del 35. Och nu är det tillbaka igen. Nu har det varit ett långt uppehåll på ett halvår där det har spelats in bibelförklaringar. Men nu kommer det vara den här gången, men nu på tisdag så är det inget bibelförklaring, men sen så fortsätter det 6 veckor framåt.
Ja, välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen när vi ska fortsätta i första Korintherbrevet. Och vi har ju fantastiskt spännande kapitel framför oss. Och de har att göra med gudstjänsten, skulle jag ha sagt för ett halvår sedan. Idag skulle jag nog säga att det har att göra med gemenskapen som ligger bakom gudstjänsten. För det här med det heligas gemenskap, det får en allt större betydelse när man tränger in i de här kapitlen. Det finns några stycken bibelversar både i 11:e kapitlet och i 14:e kapitlet som är ganska svåra. Jag tänker till exempel på, och nu ser jag framför mig hur ni kommer att le, och de som sitter och lyssnar på annat sätt som inte här kommer också att le, men saken är den att jag har ägnat, jag vet inte hur många timmar, åt den där versen där det står att kvinnorna ska ha någonting på huvudet när de firar gudstjänst. För så säger Paulus. Jag har åtminstone ägnat 10 timmar åt bara den versen. Och när jag har gjort det så har jag då sett, jag börjar i den här änden därför att det är nämligen så att den versen har öppnat för mig personligen förståelsen utav de här kapitlen. Det visar sig nämligen att när man läser den där versen om att kvinnorna ska ha någonting på huvudet när de firar gudstjänst. Vi ska ju komma dit, inte idag och inte nästa gång heller, men kanske gånger därefter. När man läser det så undrar man ju, hur kunde Paulus skriva så? Och så anar man att det måste ha att göra med den tidens kultur. Och alltså inte skulle vara särskilt aktuellt bibelställe idag. Och många anser ju inte heller att det är särskilt aktuellt. Så där, ja, det är ju bara att titta i bänkarna. Men också av det skälet att vi har ju en helt annan kultur i vår tid. Och ska man då dra slutsatsen att de här verserna behöver vi inte? Ja, det blir ju inte heller riktigt bra, va? För det är klart att det finns ju principer bakom det som Paulus skriver. Och att hitta de där principerna är ju viktigt för att kunna tillämpa samma principer i våra dagar. Även om det är så att man inte måste ha någonting på huvudet när man firar gudstjänst, så varför skriver han så? Och då finns det, ja, det finns flera olika förklaringar till den där versen. Åtminstone 4-5 stycken olika förklaringar. Vi ska titta på det i detalj så att alla ska kunna följa med och i bästa fall förstå det, upptäcka det där som jag upptäcker också. Jag tror att det är så här. En av förklaringarna, och det här säger jag nu bara i all korthet, för det här är inte bibelförklaring utan det här är en försmak och en anknytning till det vi har framför oss. Jag tror att det är så här att Paulus skriver den versen och andra versar i kapitel 12, 13 och 14 som har ett liknande innehåll. Han skriver det därför att det fanns kvinnor framför allt i den gudstjänstfirande församlingen i Korint som missbrukade sin frihet. Så här är det förmodligen. Om man tänker sig tillbaka vid tiden i Korint. Så det som var förhärskande i Korint vid den här tiden, det var ju inte den kristna tron. Utan det var ju mysteriereligionerna och all avgudadyrkan som ägde rum. Det är ju därför vi har kapitel 8 som handlar om man får äta kött som är offrats till avgudarna. Därför det är den tidens kultur. Och då var det som så, där fanns många olika tempel, det fanns Isis och Isis-templet och Mitra och Afrodite och allt vad de hette för något. Och alla hade sin särskilda kult. Och där offrades djur som slaktades och hälften eller en stor del av det offrades till guden direkt. Andra gick till de prästerna eller prästinnorna som tjänstgjorde i templet. Och ytterligare kött såldes ju på öppna marknaden. Så när de kristna skulle gå och handla kött på marknaden, då köpte man ju offerkött. Och när de hade sina fester, kunde också vara privata fester, så förlades ju de i samband med tempelkulten. För där vid tempelkulten, där hade man ju restaurangverksamhet och privata sällskap. Och då åt man också det här köttet. Och då hade man hela den måltiden till den gudens ära. Det här har vi talat om tidigare. Och i samband så med de här gudstjänsterna så var många av de här gudstjänsterna, särskilt i de så kallade mysteriereligionerna, där man hade initiationsriter och där man skulle komma i kontakt med gudomen genom extatiska upplevelser. Särskilt där så syftade ju måltiderna till att bli ett riktigt festande. Så därför så var det inte bara kött ifrån avgudar, utan det var ju gränslöst med vin. Man drack sig ju snabbt berusade. Det var trummor och det var dans, och då talar vi inte om pardans, utan då talar vi om sånt som syftar till att bli extatiska danser. Där man försätts i tillstånd. I tillstånd där man profeterar. Talar i tungor. Jag profeterar. Orakel kallas ju på den tiden. Man hade orakel och framtids... förutsägelser och så vidare. Alltihopa det här finns alltså i kulturen. Gudstjänster, tillbaka till gudstjänster ska vi inte säga, vi ska säga tempelfester. Och de här alltså till i alla fall till vissa av mysteriereligionerna, för att ni ska få en föreställning om hur det kunde gå till. Där hade man ju djur alltså som man offrade, hjortar till exempel. Som när man försatte sig i extatiskt tillstånd så dödade man dem med händerna och slet köttet ur djuret och åt det rått. När de här personerna har blivit frälsta så kan det ha varit så, förstår jag. Och det förstår jag av bibelverserna nu som vi inte tar oss tid att läsa. Vi ska titta på några, men så förstår jag att det här kan ha smugit sig in i den kristna gudstjänsten. Ta det här med kvinnorna till exempel. Kvinnorna i mysteriereligionerna. De dansade med utsläppt hår för att till en början behaga och sedan skapa stämning och försätta hela gemenskapen i trans. Och det var inte en kvinna, det var flera kvinnor. Då säger jag så här, kan det ha varit så att sånt här sätt att uppföra sig på och sätt att tänka om sin egen identitet har smugit sig in i den kristna församlingen? Vi vet inte exakt hur den kristna mötet gick till, va? Men förmodligen var det som så att man samlades i ett hem, kanske 60, 70, 80 personer. Man anlände till hemmet vid olika tidpunkter, för att man hade, alla hade inte, för det första hade de väl inte klockor alls, va? Man hade kom från sina arbeten, och de som var slavar, de kunde inte gå förrän de skulle gå. En tredjedel av befolkningen var slavar. Man kan mycket väl tänka sig att en del av dem var slavar i det huset där man firade gudstjänsten. Så de fick vara de som serverade vid borden. Så började man då med måltiden. En vanlig måltid. Och där satt då de som var lite överklass, eller som ägde huset. De hade det finaste rummet och finaste platserna. Andra som anslöt kanske satt i rummet bredvid. Några kanske till och med inte fick rum in i själva huset, utan fick sitta på gården utanför. Och de delade upp sig i partier, läser vi i Korintsebrevet. Och här gick slavarna, som kanske också hade blivit kristna, och serverade och fick inte vara med. I slutet på den här måltiden så kommer brödsbrytelsen, det vi kallar för nattvarden. Och efter nattvarden, som är i slutet på måltiden, så går det över till vad vi kallar för ordets gudstjänst. Alltså att var och en bidrar på olika sätt. Ovanpå nattvarden så bidrar man på olika sätt till gudstjänsten. Och här kan man mycket väl tänka sig att det finns både sång i anden som man talar om, och det finns dans, profetiskt tal och profetia, som mycket väl skulle kunna tangera på något sätt de här tempelfesterna. För det var ju den kulturen som rådde. Någon kristen kultur eller gudstjänstkultur fanns ju inte vid den här tiden. Då tror jag att det är så här Det här är min tolkning, men vi ska komma tillbaka till det mer i detalj sen. Men då tror jag det är så här, att här finns ett antal kvinnor, tänker jag mig. Därför det grekiska ordet för huvudbonad kan också betyda sånt som täcker huvudet, alltså håret. Så det kan mycket väl vara så att det inte handlar alls om huvudbonad, utan handlar om frisyrer och hur man använder håret. Här finns då ett antal kvinnor som uppträder med sin nyvunna frihet i Kristus. Kom ihåg vilken ställning, underordnad ställning kvinnorna hade i det antika samhället. Också i det hedniska samhället. Det är som vi brukar höra att Paulus då var så kvinnofientlig och att kvinnan ska underordna sig. Det är ju ingenting mot hur det var i samtiden, i samhället runt omkring. När de här kvinnorna sedan blev kristna, då får de höra, när de har blivit döpta och kommer upp i dopgraven, då får de höra att de är jämlika med allihopa. Det är det kristna budskapet, att män och kvinnor är jämlika. Och att de har lika stort värde som alla andra. Och slavarna också dessutom. Inte bara kvinnor, utan slavarna har också fullt värde. Jag tror att det finns kvinnor här som har missbrukat sin frihet genom att uppträda på ett sådant sätt så att de har dragit uppmärksamhet till sig. Därför säger Paulus till dem här att så här kan ni inte bete er i gudstjänsten. Han säger att de ska ha någonting på huvudet för att de ska ha makt för änglarnas skull. De ska vara inordnade sammanhanget. Därför att sammanhanget handlar om att den kristna gudstjänsten, det heligas gemenskap, ska vara en gemenskap i frid och rättfärdighet och glädje. Där alla är lika mycket värda, där alla får lika mycket plats, där det blir till uppbyggelse för var och en. Inte att någon eller några stycken dominerar genom sitt sätt att bete sig. Därför så säger han de här orden. Och vi skulle förmodligen säga samma sak ifall det hände i våra gudstjänster. Det skulle kunna vara män, om ni nu tycker det känns bättre. Det skulle kunna vara män som uppför sig illa i högmässan. Klart vi skulle sätta dem på plats. Så att det tror jag är hemligheten. Och när man ser det, då blir till exempel undervisningen om andens gåvor, som vi ska ta det noggrant, kunskapens ord, profetia, tungotal och så vidare. Plötsligt när jag läser det i 12:e kapitlet så förstår jag att det här tar Paulus upp. Därför att det här finns i den kristna församlingen, i gudstjänsten i Korint. Men det finns också i tempelgudstjänsterna. Och så säger han i inledningen när han ska börja undervisa om andens gåvor, som egentligen inte är en undervisning om andens gåvor. Han säger, kom ihåg hur det var när ni var hedningar och drogs till de stumma avgudarna. Så börjar han ju den undervisningen. Så där finns kopplingen. Och sedan så undervisar han då om andens gåvor. Men han undervisar egentligen inte om andens gåvor, utan han undervisar om hur allting ska gå till med frid och ordning och i glädje och i harmoni. Det är hans budskap. Därför så står det också i en av de här verserna. Gud är fridens Gud och inte oordningens Gud. Det hänger alltså samman med helheten. Och jag tror att det som kommer i 14 kapitlet vers 34, men det har jag inte fördjupat mig på samma sätt ännu, också hör ihop med det här. Där står det kvinnan tiger i församlingen. Och det är också det stället som citeras lite hur som helst och när som helst. Men det hänger förmodligen ihop med det här. Och tig i församlingen, vad då Paulus säger att hon är fullt lika med männen så att säga i Kristus och hon får bedja och hon får profetera, det säger han ju. Så det måste vara något annat som han säger när han kommer till de där orden, kvinnan tig i församlingen. Jag har mina tankar om det där, men det ska vi inte föregripa nu, utan vi ska ta lite grann i taget. Men om du går tillbaka till 10 kapitlet, eller bläddrar upp 10 kapitlet. Första Korinthierbrevets 10 kapitel. Vi hade gjort som så förra gången att vi hade gjort till och med 10:5. Nej, vi hade gjort en... Jo, vänta nu. Nu ska vi se här. Ja, förra gången hade vi gjort till och med 10:5, ja. Och sedan förra gången så gjorde vi... från vers 6 och jag tror vi gjorde, nu ska vi se här, vi gjorde till och med vers 13. Och titta nu på det, och det här gick vi igenom förra gången så jag ska inte bli långrande, men utifrån det som jag har sagt nu, titta igen vad som står i de här verserna. Det står så här, för det första så använder sig Paulus av en midrash i verserna i kapitel 10, vers 1 till och med 7 kan vi säga. Det handlar ju om hur Moses tar emot de 10 budorden på Sinai berg, och när han ska gå ner med tavlorna till folket, vad är det för någonting som pågår där nere? En orgie, en fest med dans kring guldkalven. Varför tar Paulus det exemplet? Jo, naturligtvis därför att det går till på samma sätt i Korint. Där har du kopplingen igen. Så gick det till i Korint. Och så säger han så här i kapitel 10, vers 7. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det säger han till församlingsmedlemmarna i Korint. Församlingsmedlemmarna i Korint, bildligt talat, åtminstone några av dem då, va, dansar kring guldkalven, riskerar att bli avgudadyrkare. Ja, då kanske man börjar förstå. Man förstår dels att läget var betydligt värre i Korint än vad vi kanske har tänkt oss innan när vi bara läser vår bibel. Och sedan så förstår man också att här är det mycket som står på spel och att Paulus faktiskt måste ta i med stororden. Det står ju dessutom i vers 7. Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Ja, så var det där med Israels barn. Och så var det sannolikt i Korint också. De kunde känna igen sig i de där orden. Och sen 8:e versen, den vågar man ju knappt tänka högt. Låt oss inte heller begå otukt. Ska han behöva säga så till kristna medlemmar av församlingen i Korint? Att de inte ska begå otukt? Vi vet ju att i tempelfesterna där var ju umgänget med prostituerade. Det var ju helt grönt. Det var inga problem. Kanske snarare tvärtom. Hade sånt smugit sig in i församlingen? Det är inte otänkbart. Eftersom Paulus säger som han säger. Läser vi vidare. Sen kommer han till vers 14. Och nu så går vi in då på nytt material så att säga. I vers 14 så säger han: därför mina älskade, fly bort från avgudadyrkan. Här är också de här tempelfesterna som man har i bakhuvudet. Nu har jag ju folkbibeln. Kanske flera här som har den eller nu har någon annan. Och i folkbibeln så står det en överskrift. Det står överskriften nattvarden och offermåltiderna. När jag skriver mina anteckningar, kompens, så skriver jag en annan rubrik på det avsnittet. Jag skriver som överskrift vers 14. Fly bort från avgudadyrkan. För det är vad det handlar om när vi kommer också i slutet på 10:e kapitlet. Det handlar inte om natt. Den här texten som i och för sig innehåller ord som har med nattvarden att göra, handlar djupa sett inte om nattvarden, utan det handlar om att fly bort från avgudadyrkan. Det är stor skillnad. Vi kan läsa från vers 14 till och med 17 till att börja med. Därför mina älskade, fly bort från avgudadyrkan. Jag talar till er som till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi del av detta enda bröd. Ja visst, det är klart att det är ett stycke nattvardsundervisning i en mening, men det är inte det som är syftet här. Utan syftet här är att vi ska fly bort från avgudadyrkan. I 8:e kapitlet så talade han om det här med att äta avgudakött. Eller kött som var offrat till avgudar. Och han säger ju egentligen att det inte är något stort problem. Det kan man göra. Problemet är när man identifierar sig med den avguden vars kött eller i vars umgänge man är. Där uppstår problemet. Han säger ju också, Paulus här på något ställe, att om du blir bjuden till någon och där serveras kött som är offrat till avgudar, så är det inga problem. Det är bara att äta. Men om det är någon som protesterar och påpekar det här, eller om sammanhanget är sådant att man har gemenskap med den avgud till vilken köttet är offrat, eller man stöter sig med till exempel en av de här slavarna som serverar och som själv inte får äta någonting och som nyss har blivit kristen, och så ser plötsligt andra kristna bröder och systrar som sitter här och festar på samma sätt som de gör i tempelfesterna. Då säger Paulus, då får man avstå. Men det handlar om gemenskapen, och gemenskapen med den gudomen och gemenskapen med de som är kring bordet. Och så säger han då det här med välsignelsens kalk och med brödet som vi bryter. Det är ju en gemenskap med Kristus. Och det är en helig gemenskap, därför att där är det ju vi som är kristtrogna som bryter brödet. Och vi har en helig gemenskap. Det vet ni ju. Ja visst. Ja, men då kan ni inte samtidigt ha gemenskap med avgudarna. Fly bort ifrån avgudarna. Så säger han så här, jag talar till er som till förståndiga människor i vers 15. I fjärde kapitlet vers 10, där skriver han så här, lite ironiskt, vi är dårar för Kristi skull, ni är kloka i Kristus, vi är starka, vi är svaga, ni är starka, ni är aktade, vi är föraktade. Det här var ju ett sånt bekymmer i församlingen i Korint, att här fanns det sådana som var nykristna, säkert få del av mycket av Guds godhet och Guds välsignelser, men som var också uppblåsta och som menade sig ha inom citationstecken kunskap, gnosis, andliga insikter, andliga erfarenheter som andra inte hade och som man sedan använde sig av på ett uppblåst sätt. Och de förstod inte att den andlighet som Gud har gett oss, den ska vi använda för att vara till tjänst för andra. Så här skavde det ganska mycket. Och han säger att jag kunde inte tala till er som till vuxna människor, säger han väl in det på tredje kapitlet. Jag fick tala till er som fortfarande är kvar i köttet, som till sådana som är som spädbarn i Kristus. Här tror jag inte att han vill vara ironisk i första hand, utan han vädjar till dem som till förståndiga människor, som kloka människor. Alltså han använder sig av vanlig mänsklig logik. Lyssna nu på det som jag säger. Se nu här vad jag skriver. Man har ju gemenskap med de onda andarna, eller har man gemenskap med Kristus. Du kan inte ha både och. Du kan inte ha ett hjärta som är så delat. Det är hans enkla logik. Sen när det gäller då den här kalken som det står där, då knyter han an till någonting också som de visste, särskilt de judekristna. Om ni tittar i Saltaren 16, så står det där i vers 5. Herren är min del och min bägare. Där har du bägaren. Och du har i Saltaren 23 också, som ni ju kan kanske till och med utan till. Vers 5 också där. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Eller i Saltaren också 116. Som förresten är en av de psalmerna. Saltaren 116 är en av de psalmerna som används vid påskmåltiden. Där står också om bägaren i vers 13. Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Så det är ju så här för judarna, att varje gång som de samlas till måltid, så påminns man, varje måltid är en påminnelse om Herrens frälsning. Om frälsningens bägare, om frälsningens kalk, om livets bröd. Så varje måltid är gemenskap med Gud frälsaren. Och varje måltid är gemenskap med de som sitter runt bordet. Och då så knyter Paulus an till det. Han säger till dem det som är självklart. Ni vet ju det, att vi dricker bägaren, vi bryter brödet. Och då vet ni mycket väl att då har vi gemenskap med den treenige guden. Vi har gemenskap med varandra. Han kopplade, han gör det ännu tydligare, för han kopplar det ju till Kristi kropp och till Kristi blod. För att det är Kristus som är vår frälsare. Men han säger det här inte för att i första hand undervisa om det som de redan visste, utan för att kontrastera det emot motsatsen, tempelfesterna och de måltiderna som pågick där. Den kalken där, det finns ju under påskmåltiden, så drack man ju 4 bägare. Och den första bägaren kallas ju för uttågets bägare eller helgelsens bägare. När man blir avskild för Gud, så börjar måltiden. Och den tredje bägaren kallas för frälsningens bägare eller välsignelsens bägare. De här har lite olika namn, de här bägarna. Men det är alltså den tredje bägaren som Kristus tar när han instiftar nattvarden. Och det är den som nämns här. Så när det står välsignelsens bägare i vers 16. Och sedan så står det i vers 21. Så långt läste vi inte, men där står det Herrens bägare. Så är det samma bägare. Välsignelsens bägare och Herrens bägare är inte två olika. Det är samma bägare. Så Paulus vädjar till dem, till förståndiga människor, att de ska förstå att vi förenas med Kristus när vi firar den heliga nattvarden. Egentligen redan i måltidsgemenskapen när vi kommer tillsammans, men särskilt när vi bryter brödet och delar kalken. Det är alltså inte oviktigt vad vi äter och dricker eller hur vi äter och dricker. Han undervisar ju sedan, då kommer han in på nattvardsfirandet, nämligen i 11 kapitlet från vers 17, men det dröjer ett tag innan vi kommer dit. Där läser vi om den kristna nattvardsmåltiden som de hade. Och då står det i den, jag föregriper här lite grann för att jag vill att ni ska få en överblick. Det är så svårt att ta det i detalj, man måste se det i sitt sammanhang här. Där står det vid nattvardsmåltiden att de var i partier. De delade upp sig och satt splittrade. Några satt vid ett bord, lite förnäma för sig, och andra satt vid ett annat bord. Och de umgicks inte med varandra. Ni vet, så blir det ju bland oss också. Det är olika grupperingar. Och slavarna var inte med någonstans, för de fick ju springa och servera. Så att det var inte bra. Paulus säger att när ni firar nattvard, så firar ni nattvarden på ett ovärdigt sätt. Och då har vi tänkt så här. I vår tradition och i vår tid, att fira nattvarden på ett ovärdigt sätt, ja, det är nog för att man har synder som man inte har bekänt, eller att det är något fel på mig, eller att vi måste bekänna våra synder ordentligt för att fira nattvarden på ett riktigt sätt. Nej, jag tror inte att det är det handlar om, utan det handlar om, det ska vi se när vi fördjupar oss i det, det handlar om, det är att det är olika partier, och i och med att det är olika partier, så kan de inte urskilja Kristi kropp eller Herrens kropp, står det. Och vad är det för något då? Kan de inte skilja på bröd och nattvardsbröd, så att säga? Nej, det är inte det heller. Hela Korintsebrevet börjar ju med att några håller sig till Apollos, några till Kefas, några till Paulus och så vidare. Och då har vi tolkat Korintsebrevet som att, ja, här är problemet att de är splittrade i olika grupper. Och jag sa det redan från början när vi undervisade första kapitlet. Nej, det är inte de olika partierna som är grundproblemet. Grundproblemet är att de ser inte att de är inlemmade i samma kropp. Det finns bara en Kristus. Du har en grupp där med Paulus-anhängare och Apollos-anhängare där och Kefas-anhängare där. Men de ingår i samma kropp, men det ser de inte. De alltså kan inte urskilja Herrens kropp. De kan inte förstå gemenskapen. Nu undervisar Paulus om det i hela Korintsebrevet som handlar om det heligas gemenskap. Och när vi kommer då till nattvardsfirandet, så säger han att ni firar nattvarden på ett ovärdigt sätt, därför att ni är i olika grupperingar. Ni urskiljer inte Herrens kropp. Ni ser inte att hon har blivit frälst ifrån tempelfesterna. Ni ser inte att de som går här och serverar är lika mycket upptagna i Kristus som ni själva. Ni äter utav den bästa maten och låter de andra få det som blir över, och de som kommer sent kanske inte får något alls. Det är inte det att det är orättvis fördelning. Det är det att man inte ser att man tillhör samma kropp. Där är bekymret. Och det är det som är grundbekymret också när det kommer till de här kvinnorna som missbrukar sin frihet genom att ta uppmärksamhet. Det är det som är problemet när du kommer till andens gåvor och de brukas på ett sådant sätt så att de drar uppmärksamhet till sig på gemenskapens bekostnad. När han undervisar om andens nådegåvor så menar jag att han undervisar egentligen om den frid, om den glädje och den uppbyggelse som ska råda i gemenskapen. Om vi har ett hjärta och en själ där vi älskar varandra i gemenskapen. Vi kan vara både 50 och 60, 70 personer som är samlade i ett hem. Om vi har den rätta anden, eller hur jag ska uttrycka det. Ja, då kommer det där med andens gåvor och helbrägda gör så tecken under. Det kommer som ett brev på posten. Vi behöver inte undervisa om det. För det händer ändå när Herren är verksam i gemenskapen. Så han gång på gång lyfter han upp det heligas gemenskap och pekar på den. Det är egentligen samma sätt ni har hört mig säga det här många gånger tidigare. Jag har sagt så här att när Paulus förmedlar och undervisar om evangelium, då undervisar han ju om det himmelska tillståndet. När Jesus talar i bergspredikan till exempel och talar om att vi är saliga, eller när det talas om att vi ska bli fullkomliga, då talar han ju om det himmelska tillståndet. Det som är fullkomligt, rätt, rent och värdigt, är det som ska förkunnas. Problemet är då att vi sitter fast i våra ofullkomligheter och vi kan inte leva upp till det fullkomliga. Och den här diskrepansen, den här spänningen, den måste vi lära oss att hantera. Och det går. Det är det som kallas för helgelsen. Det är det som kallas att vandra som en kristen genom livet. Men det är samma förhållande när Paulus undrar i Korinthierbrevet och talar om gemenskapen. Han talar om den himmelska gemenskapen, om den himmelska gudstjänsten, om den fulländade gemenskapen. Det är ju den som ska manifesteras när vi samlas. Vi skulle ju återspegla den himmelska gemenskapen. Och då duger det inte att sitta i partier eller titta snett på varandra eller förtala varandra eller ta uppmärksamhet på ett otillbörligt sätt och så vidare. Inget sånt duger. Inte ens ifall man tar uppmärksamhet på ett så att säga ambitiöst sätt. Kanske till och med bidrar på ett bra sätt, va? Men det blir ändå fel om inte Kristus är i centrum. Paulus betonar i de här verserna som vi läste ett bröd, en kropp och återigen ett enda bröd. Och på det sättet så betonar han enheten i Kristus och mångfalden samtidigt. För vi bryter ju det enda brödet, det blir många bitar. När han kommer till 12:e kapitlet så tar han det mera konkret. Han säger att vi är olika lemmar, olika kroppsdelar, olika lemmar, men det är en kropp. Enheten, men inte på olikheternas bekostnad. Men allting ska tillgå i frid och glädje och rättfärdighet. Så själva nyckelordet har det i vers 16. Där står det om gemenskapen med Kristi blod, eller gemenskapen med Kristi kropp. Gemenskap som på grekiska heter koinonia. Koinonia betyder inte bara gemenskap, utan det betyder delaktighet, samhörighet. Vi ingår i samma enhet, så att säga, i samma kropp. Det är vad koinonia betyder. När Paulus ska skicka sina välsignelser i sina brev så talar han om delaktigheten i den heliga ande. Det betyder att vi är i den heliga ande och får del i den heliga ande. Och genom att han kan förmedla välsignelsen genom den heliga ande och vi kan tas in i delaktigheten i den heliga ande, så upphör tid och rum. Att vi lyfts ur den här begränsade tillvaron som vi lever. Vi lyfts in i Guds gränslösa välsignelser. Det här är det som är motsatsen då till tempelfesterna, och det är det här som är idealet, om jag får uttrycka det så, för Paulus. Tempelfesterna däremot, om du tittar i kapitel 8, vers 4. De är meningslösa. Därför det står i 8 kapitel, vers 4, där när man ska få äta kött som har offrats till avgudarna. Så säger han, vi vet att det finns ingen avgud i världen. Så vet vi att det inte finns någon avgud i världen. Det vill säga att det är meningslöst. Den typen av festligheter är meningslösa. De är inomvärldsliga. De lyfter inte någonting. Och därför ska ni fly ifrån den typen av gemenskaper. Därför den gemenskap som vi lyfts in i, det heligas gemenskap, är någonting helt annat. Eller i den 7 versen. Där han talar om att de där festerna kan leda till, som det står i slutet på 7 versen, att man orenar, så orenas deras svaga samveten. Alltså det är hänsynslöst emot de människor som tappar tron därför att man beter sig som man beter sig på tempelfesten. Alltså trovärdigheten, skulle vi säga, i vår tid försvinner. Har vi inte ordning och reda i gudstjänsten och på våra liv och på vår gemenskap, så förlorar vi trovärdighet. Och det går snabbt att förlora i trovärdighet, det vet vi alla. Och därför så säger Paulus att se till att ni har trovärdighet. Se till att ni inte att människor som är svaga i sina samveten inte kommer på fall. Därför att ni inte är trovärdiga. Därför att ni använder er frihet i Kristus på ett felaktigt sätt. Ja visst, du får i Kristus, så att säga teoretiskt, så du får äta av kött som är offrat till avgudarna. Och du får dansa inför Guds ansikte. Men du får inte göra det på ett sådant sätt så att det bryter ner gemenskapen och så att det förstör för andra. Det är inte tillåtet. För hela syftet med gemenskapen är uppbyggelsen. Och därför så måste man avstå från vissa saker fast man inte måste. Förstår ni? Och han, som man säger i vers 22 också, fortfarande, nu ska vi se. Nu är det väl 10 kapitlet, ska se här. Ja, 10 kapitlet är jag i nu. Jag ska ändra det så det blir 10:22. Där säger han att vi utmanar Herren. Genom att leva på ett icke-trovärdigt sätt eller bete oss på ett icke-trovärdigt sätt. Genom att på det sättet splittra gemenskapen, förstöra atmosfären i gudstjänsten, jag säger så för jag hittar inget bättre ord. Så bedrövar vi den helige ande, vi utmanar Herren själv som är närvarande. När vi är inför Guds ansikte i gudstjänst, och det här gäller inte minst i hemmen, då är vi på helig mark. Och vi måste förstå att vi är inför den levande guden och att den levande guden är närvarande och verksam i den lilla gemenskapen, för all del också i den större gemenskapen. Ja, då finns det någon som kan invända så här när det gäller att vi inte skulle delta, så att säga, i de här tempelfesterna eller syndarnas måltid. Ja, men Jesus Kristus själv åt ju med syndare. För det läser vi om. Han åt med syndare. Och jag tror inte vi slår upp de bibelställena, för ni känner så väl till det. Men det Paulus talar om i 10 vers 20, om vi inte ens läst de där verserna. Det är ju slutet på vers 20. Jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Alltså det som har talats om innan och det Jesus gjorde, det var att han åt med syndarna. Men han har inte gemenskap med syndarna på deras villkor. Alltså visst, vi kan äta kött som offrat till avgudar, men vi kan inte ha gemenskap med de onda andarna. Vi kan bara ha gemenskap med Kristus. Så här finns en balansgång. Men kom ihåg det att de första kristna, det var inte bara så att de gick till tempelfesterna, för det tror jag nog att de flesta slutade med. Inte minst efter det här brevet så borde de ha slutat med det. Men några kanske hade med sig de erfarenheterna in i den kristna gudstjänsten. Det är en sak, men det var också så att I en familj kunde det mycket väl vara så att kvinnan i huset blev kristen men inte mannen. Det läste vi om i 7:e kapitlet. Ja, hur ska man då? Ska man då skilja sig från mannen eller hur ska man bete sig? Ja, det läste vi ganska noga om. Det kan ju mycket väl ha varit så att mannen som inte är kristen bjuder hem till fest i sitt hem. Och hur ska kvinnan förhålla sig, inte bara till mannen då, utan till hela festligheten? Ska hon också sitta där med den icke-kristne mannens hedna kompisar och ha den här typen av festligheter som de hade i tempelgudstjänsten? Då säger Paulus, ja det kan hon göra. Men om det är så att det finns slavar till exempel som är kristna och som går och serverar. Eller det finns andra som plötsligt protesterar och säger, men så här kan vi väl inte göra. Då måste man backa. För vi har inte, gemenskapen med Kristus är grundvalen för våra liv. Inte gemenskapen ens i hushållet i det fallet. Så ni ser att alla de här till en början på ytan svåra frågorna med avgudakött och huvudbonare som vi kommer till sen och så vidare. Det kan bara förstås i ljuset av en gemenskap som ska vara ren och helig och rättfärdig. För där löser sig allt. Och det är förmodligen därför han har kapitel 13 också. Som är kärlekens lov. Därför det kärleken flödar. Det kärleken till varandra fyller oss. Där begår man inte sådana övertramp. Så det är lösningen. Men så långt har vi inte kommit ännu. Så vi kan inte ha gemenskap med de onda andarna. Vi får läsa här nu ifrån vers 18. Se på det jordiska Israel. Har inte de som äter av offren del i altaret? Det var ju så att offrade man till Israels Gud så fick man ju också del av offret. Det var riktigt och då fick man del av hela alltihopa. Vad menar jag då med detta? Att kött från avguda offer skulle betyda något? Eller att en avgud skulle betyda något? Nej. Vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Ni kan äta deras kött, men ni kan inte ha gemenskap med dem. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han? Det enda gången som Paulus talar om onda andar, det är den där versen. I onda andars bord. På grekiska daimonios, alltså demon. Det är det grekiska ordet för onda ande. Det är den enda gången förutom första Timoteusbrevet 4:1. Där talar han om det också. Problemet är ju här när det gäller gemenskap också. Inte bara att man äter kött ifrån avguda offer. Utan har man gemenskap, då har man ju satt sin tilltro till avgudarna även om de inte finns. Alltså man har satt sin tilltro till någonting som inte finns. Men i och med att man har gjort det så har man ju också tagit intryck och är påverkad av det. Man lurar sig själv. Så fly avgudadyrkan. Det är det här som är skälet också till att den allmänliga kyrkan avvisar det här med hemliga sällskap. Vi har inte gemenskap någon annanstans än vid det öppna nattvardsbordet. Eller vill ni utmana Herren genom att leva på ett dubbelliv eller leva på era egna villkor? Vers 22. Det heter det på grekiska paraselomen. Paraselomen eller selos. Selos är samma ord som du har i Simon Seloten. Seloten, selos, är den som nitälskar. Den som brinner av en svartsjuk kärlek. Och så beskrivs ju Herren i Gamla Testamentet. Så lika gärna som det står, eller vill vi utmana Herren, så skulle vi kunna översätta, vill vi göra Herren svartsjuk? Vill vi reta upp honom i hans kärlek? I Gamla Testamentet, jag tror inte att jag slår upp de bibelställena utan Jag vill försöka komma så långt som möjligt ikväll nu. Men där står det att Herren i sin svartsjuka är en förtärande eld. Femte Mosebok kapitel 4, vers 24. Och så har jag skrivit också om de 10 budorden. Där finns ju också det här andra budet. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Nej, vänta nu. Nu måste jag slå upp, för det är två olika tavlor. Andra Mosebok 25. Jag ska titta här. Jag får slå upp det här så jag inte säger fel. Men det är... Ja, nej just det, där står det. Det är det här med beletet. Du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av Gud, av det som är uppe i himlen eller nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe den eller tjäna dem. Ty jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet när man hatar mig, men som visar nåd mot 1000 släktled när man älskar mig och håller mina bud. Och det finns på andra bibelställen också. Andra Mosebok 34:14, femte Mosebok 5:9 och så parallellställen, behöver inte läsa upp dem. Så att vi ska tänka på gudstjänsten, eller vi ska ta det i rätt ordning. Det första är att vi ska tänka på att vi är inlemmade i Kristus. Vi är en helig gemenskap som manifesterar gudstjänsten. Och där är Kristus närvarande. Det är en helig stund, det är helig mark. Vi ska bete oss på ett rätt och riktigt sätt så att vi inte retar upp Guds kärlek. Det är hans svartsjuka som är en förtärande eld, så att vi bränner oss eller skadar oss på heligheten. Fick jag med allting där nu? Alltså vi måste uppträda med största vördnad i det sammanhanget. Då urskiljer vi Herrens kropp. Då förstår vi vad det handlar om. Ja, då har vi kommit så långt. Då är det från vers 23 till och med kapitel 11, vers 1 som är kvar. Och det skulle vi rubricera som att Paulus här sammanfattar det tredje tänkta talet. För när vi kommer till 11 kapitlet, då börjar det som vi kallar för det fjärde tänkta talet. Men han avslutar här nu i vers 23, precis som det står i folkbibelns rubrik, med att tala om samvetets frihet. För allting, en grundfråga som har funnits med i alla kapitlen, det är ju det här att allt är tillåtet. Jag har ju min frihet i Kristus. Och i min frihet i Kristus så får jag göra vad jag vill. Och då argumenterar inte Paulus emot det, utan han säger, ja visst, vi har frihet i Kristus. Och så istället för att argumentera emot det så gör han ett tillägg. Han säger, men allt bygger inte upp. Det vill säga, allt passar sig inte. För syftet är ju uppbyggelsen. Och det är hans huvudargument. Och det han talar om när det kommer om kött och huvudbonader och dans och alltihopa här, även tungomålstalandet, så är det för att det passar sig inte för man använder det på ett felaktigt sätt. Det gagnar inte saken. Så nu avslutar han det här tredje talet med att tala ytterligare om den samvetets frihet. Alltså vers 23. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, det var deras slagord där i Korint. Ja, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Till jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Alltså det är inte det att vi ska avgränsa oss ifrån den här världen, inte ens ifrån festligheter eller från mat och dryck och så. Utan det är snarare tvärtom, att allting ska inordnas under Herren. Allting är ju helgat åt Herren. Och vi ska ta in allting och hålla det i Herrens ordning. Allting ska vi ska återlösa sånt som är skadat, sånt som vi har tappat bort, sånt som har blivit fel. Vi ska återlösa det genom Jesus Kristus och återupprätta det i frid och glädje och rättfärdighet. Ordning. Så han är ju ganska tydlig på det sättet. Det står också det här med frid och rättfärdighet och glädje. Det står ju i Romarbrevet 14, vers 17. Där argumenterar Paulus om de svaga i tron och de starka i tron. Och så säger han så här: Guds rike består inte i mat och dryck, utan i frid och glädje och rättfärdighet i den helige ande. Den meningen är väldigt bra. Kom ihåg den, lär dig den utan till. Romarbrevet 14, 17. Och ha det som en måttstock på livet i den helige ande. Det där med att i vers 26, jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Det är ett citat ifrån Psaltaren 24, vers 1. Vers 27. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Men om någon skulle säga till er, det vill säga om någon har besvär med det här och tycker det här är jobbigt och säger det här är kött från avgudaoffer, så avstå från att äta av hänsyn till honom som sa det. Och för samvetets skull. Alltså för den friheten som Paulus har. För han säger ju ofta det. Att han är fri i Kristus och han kan använda sin frihet. Den friheten som han har, den vill ju han använda för att kunna närma sig sådana som äter kött. Eller för att kunna närma sig sådana som går på tempelfesterna. Alltså han är fri att gå in i det sammanhanget. Han är fri att använda sin frihet för att återlösa. Han använder inte friheten för sin egen skull, utan han använder friheten som ett redskap, som ett medel för att kunna förmedla evangelium. Och i vissa fall som här då, så kan det betyda att han får avstå från sin frihet för att det är det som gagnar medmänniskan bäst och lyfter den personen. Så då säger han att så ska man göra. Och så i vers 29, jag menar inte ditt eget samvete utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annans samvete? Så är det inte. Om jag för min del äter med tacksamhet, varför skulle jag då hånas för något som jag tackar Gud för? Så att även om han avstår från sin frihet och inte äter det där köttet, så är han ändå fri att göra det i sitt hjärta. Men för den här personens skull så gör han inte det. Och då är det inte bara det att den andra personen är svag i sitt samvete eller tycker att det här är fel eller moraliskt eller så, utan då är det för att den personen helt enkelt kommer att ramla ur tron ifall det här händer. Alltså det är mycket som står på spel. Den personen kanske då tycker att jaha, om Paulus kan äta kött från avgudar, då har han nog gemenskap med de där avgudarna. Ja, det var det jag trodde, jag kan inte tro på det här. Alltså är det det som händer, va? Då säger Paulus, då är det bättre att avstå. För jag är inte tvungen att äta kött från avgudar. Hoppas ni förstår principen. För det är den principen som gäller också när vi kommer till huvudbonaderna. Och det är den principen som du och jag måste använda i våra tid också. Principen att använda friheten inte för vår egen skull utan för andras skull. Ni kan titta i 9 kapitlet, vers 12. Vad Paulus skriver om det här. Inte första meningen där, men sen. Men vi har inte utnyttjat denna rättighet utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för Kristi evangelium. Och i vers 14. Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Vers 18. Vad har jag för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium får lägga fram det utan kostnad. Han har rätt att ha betalt, men han gör inte det. Han lägger fram det utan kostnad. Jag utnyttjar inte den rätt som evangeliet ger mig. Och varför inte? Därför att han vill vara fri och oberoende. Ingen ska kunna anklaga honom. Eller i vers 23, där är det ännu tydligare. Allt gör jag för evangeliets skull, för att jag själv ska få del av det. Det är hans hållning mot medmänniskan. Och det är den som kommer igen också i de här passagerna. Och så kommer vi då till vers 31 till och med 33. Och här, eller 11:1, där är själva där drar han sina slutsatser. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas, att det ska bli frälsta. Sen står det 11:1, eller hur? Jag ska bara säga det då, att det här med kapitel och versar, det infördes av en man som hette Stephen Langton på 1200-talet. Och det är han som har bestämt att det här 11:1 ska föras upp till 10:e kapitlet. De som håller på med sånt här i våra dagar, de menar att nej, det borde inte stå 11:1, det borde vara 10:34. För det är knorren på hela avsnittet. Det är inte inledningen på nästa. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. Det är ju avslutningen på allt det som vi har sagt. 10:34 alltså. Och sen i 11:2 så börjar det någonting helt nytt. Alltså, nu är tiden ute. Jag har inte riktigt koll på klockan, för vi fick ju lite avbrott här. Avslutningsvis där då, i de där verserna, så de innehåller alltså tre förmaningar. Han säger för det första att vi ska göra allt till Guds ära. Och därmed så har han ju angett också riktningen för alla diskussioner. Alla diskussioner som de hade här i församlingen och i Korint, va? Riktningen på alla diskussioner, det är att vi ska diskutera och vi ska göra allt det vi gör till Guds ära. Det måste vara målsättningen. Jag hörde häromdagen någonting, det var när jag läste en recension, var det. Det var till och med en recension av Jonas Gardells bok. Och recensionen, som är skriven av en kristen, mycket intellektuell, insiktsfull broder, var ju skoningslös emot Jonas Gardell. Men tonen var att han tackade Jonas Gardell för boken hela tiden. För han tyckte att det här är ett viktigt bidrag som gör det angeläget för oss att samtala om Jesu gudom och sådana saker. Och han menade det verkligen när man läste det. Och så sa han så här bland annat, ett samtal är ju inte en tävling där en vinner, utan det är att två bidrar till någonting. Jag kommer att tänka på det nu. Ett, gör allt till Guds ära. Det ska vara målsättningen. Inte att vi drar ner saker och ting på vår egen tarvliga nivå och våra egna partigrupperingar. Utan att vi söker allt. I allt söker Guds ära. För det andra så lyfter han fram kärleksbudet. Han säger ju, väck inte anstöt. Så som kristna är vi pliktiga att ge våra liv till varandra. Det betyder inte att andras samveten ska döma våra, men att vi använder vår frihet som ett redskap för att nå andra. Nu har vi två principer. Ett, gör allt till Guds ära. Två, använd friheten till andras bästa. Och för det tredje, och här är det här med retorik och sånt, vet ni. Retorik, det här brevet är ju fullt med retorik. Det är retorik, talekonst och skrivekonst. Det innehåller logos, det innehåller ett budskap, det innehåller patos, det betyder att det är angeläget, det är brinnande, och det innehåller för det tredje etos. Etos som betyder att det finns en trovärdighet i det. För att om den som pratar inte själv står i praktiken för det man pratar om, så faller alltihopa. Och därför så kan Paulus avsluta med sitt etos. Han säger, följ mitt exempel. Liksom jag följer Kristi exempel. Och alla visste att Paulus var en sån man. Och det är så att säga auktoriteten i bakom det han skriver.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Över första Korinthierbrevet del 35. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson.